Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Hemmet. Den där platsen där man ska känna sig som tryggast. Där man hänger sin jacka, tar av sig sina skor. Där man äter sina middagar, ser på nyheterna i soffan. Och när dagen passerat, kryper ner i sin säng. Trygg bakom en låst och stängd ytterdörr. Nerbäddad bland sina egna kuddar. Det var just där, i sitt eget hem, i sin egen bostad på Duvnäsvägen i Nacka, som Kurt Hellström befann sig tillsammans med sin sambo. På den, för honom, tryggaste platsen på jorden. En trygghet som brutalt kom att raseras den där natten i april för snart 28 år sedan. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Seov.
I dagens avsnitt ska vi berätta för er om det olösta mordet på den 71-årige Kurt Hellström i Nacka. 1992. Året då USA och Ryssland deklarerade ett formellt avslut på kalla kriget. Då Bingolotto började sändas nationellt i Sverige och vi inför 20-kronorssedeln. Men det är också året då ett rånmord skakade Nackaborna. Ett rånmord som trots DNA-spår och gediget polisarbete nu 2020 fortfarande är ett av Stockholms mest omtalade olösta fall. Den 71-åriga pensionären Kurt Hellström var en person man lade märke till. Inte minst lade man märke till den gula villan vars trädgård var fylld av allt från bilar till gamla hushållsredskap. Mitt bland familjevillorna i Saltsjö-Duvnäs stack den gula villan ut. Folk i området kallade Kurt för skrotnisse. Han var lite av vad man kan kalla för en lokal kändis. En samlare som ägnade sitt liv åt att samla på det som annat folk kallade för skräp. Men Kurt hittade guldklimpar där ingen annan såg dem. Och skrotet, det sålde han vidare. Det som inte hade blivit sålt fick dock uppta trädgårdens yta framför villan. Han samlade även pantburkar och gick ärenden åt folk som var ensamma. Men trots det goda hjärtat var hans tidigare grannar i Dammtorp utanför Stockholm inte allt för glada i hans prylar. Innan han köpte huset på Duvnäsvägen blev han nämligen vräkt efter att grannarna hade gått ihop och klagat på hans livsstil och enligt dem hans ovårdade tomt. I Dammtorp hyrde han även en lada i närheten och det var i den och på tomten som han förvarade sina skrotprylar. I Dammtorp kallades han för träskmannen och även där gick det rykten om Kurt. Bland annat om att han skulle ha varit spritlangare och att han hade haft ett högt kapital. Bland Kurts vänner och bland de människor som han hjälpte fanns allt från ensamma till utslagna och alkoholister. Kurt själv rörde inte flaskan.
Visst är det så, Sofia, att du har bott i Nacka? Är det så möjligtvis att du har hört talas om Kurt tidigare?
Jag har bott i Nacka och min pappa bor faktiskt i Nacka idag. Och jag har hört talas om Kurt kort. Jag hade faktiskt inte det innan jag bodde i Nacka. Jag bodde där bara ett kort tag när jag var i 20-årsåldern. Men i Nacka så var Kurt fortfarande väldigt omtalad. Och speciellt hos lite äldre generationer som bott i Nacka under tiden då Kurt var vid liv.
Det är ju verkligen hemskt hur han blev behandlad av vissa. Tänker på att alla de här öknamnen, träskmannen, skrotnisse och så. Den verkar vara bara för att han stod ut och levde ett lite annorlunda liv och också fick en del fördomar mot sig.
Ja, och tillägga ska väl också att Saltsjö-Duvnäs, det är verkligen sånt familjeområde. Det finns ganska mycket fina, stora, dyra hus. Och den här livsstilen som Kurt levde kan man tänka sig att folk som bodde i Saltsjö-Duvnäs inte riktigt tyckte att den livsstilen passade in i deras område. Men jag håller med, det är fruktansvärt att ha den här typen av... Alltså jag förstår om barn kan hitta på träskmannen eller skrotnisse, att det kan gå i folkmun liksom. Men jag har förstått det som att även vuxna använder de här uttrycken. Och det kan man ju ta sig en liten tankeställare kring hur man faktiskt uttrycker sig kring andra människor. Och speciellt när det slutar så sorgligt som du faktiskt gjorde för Kurt.
Ja, och som vi fått reda på lite här i den första delen är ju också att han var väldigt omtänksam. Att han hjälpte väldigt många andra personer, dels ekonomiskt men också med olika tjänster. Folk som kanske varit utsatta i samhället. Det är en väldigt fin egenskap och någonting som kanske också framgick i den här dokumentären om honom som senare skulle komma.
Precis, så vi tänkte att vi skulle berätta lite mer om just den dokumentären nu och vad den kan ha haft för förödande konsekvenser för Kurt Hellström.
Vad många inte visste om Kurt var att han var rik. Han hade pengar och aktier på banken. Villan i Saltsjö-Duvnäs köpte han kort efter att han vräkts från sin bostad i Dammtorp. Detta gjorde han kontant. Han var trots sin uppsyn och sitt rykte som skrotnisse en förmögen man. Hans livsstil var så pass häpnadsväckande att man till och med gjorde en dokumentärfilm om honom. En svensk dokumentärfilm vid just namnet Samlaren i regi av Erik Strömdahl. Filmen premiärvisades år 1989 på biograf Nacka Bio. Dokumentären skildrar hur Kurt gjorde uppror mot industrisamhället. Trots sin förmögenhet levde han ett spartanskt liv med fokus på att inte slösa på naturens tillgångar. Han var en miljömedveten man som var emot djurslakt, levde som vegetarian och hade hjärtat på rätt ställe. Dokumentären om Kurt vann specialpris vid Amsterdams dokumentärfilmsfestival år 1990. Men ingen visste då att det liv som skildrades på bioduken 2 år senare skulle komma att släckas. Och att motivet skulle visa sig vara Kurts tidigare väl dolda förmögenhet. Våren hade kommit till Stockholm. En vår som för Kurt knappt ens hade hunnit börja. Det var natten till den 6 april 1992 klockan 02.29. som ett samtal inkom till Nackapolisen. Det var Kurt sambo som hade ringt in samtalet. Hon slog larm om att ett flertal personer ska brutit sig in i hemmet i Saltsjö-Duvnäs. Förövarna ska ha överraskat Kurt och sambon och bundit fast dem i sängen och misshandlat dem. Misshandeln mot Kurt var så våldsam att han avled av den. Rånarna fyllde Kurts mun med trasor och han kunde inte andas. Han kvävdes till döds, där i sin egen säng, i sitt eget hem, av främlingar som brutits in för stjäla, vad polisen övertygade om, värdesaker.
Det finns ju någonting som är väldigt obehagligt med brott som sker i det egna hemmet. Ens hem ska ju vara den tryggaste platsen. Och det här mordet sker till och med i Kurts egen säng. Det blir så himla himla intimt och ett så fruktansvärt intrång på så många olika sätt.
Ja, och att sambon som överlevde behöver leva kvar med det här traumat som det måste inneburit att dels vara så himla himla rädd i sitt eget hem och få ligga där och ens sambo bli mördad. Alltså det är fruktansvärt.
Det går inte ens att föreställa sig och frågan är om man någonsin känner sig trygg i sitt eget hem igen. Okej, först så har ju Nackaborna en bild av Kurt. Man kallar honom för skrotnisse. Man har ganska mycket fördomar kring Kurt på grund av hans levnadssätt. Det man ser utåt. Och så får man via den här dokumentärfilmen då reda på att han inte alls är fattig trots att han går och pantar pantburkar, utan sitter på ganska högt kapital, ganska mycket pengar. Och helt plötsligt riskerar att bli just ett rånoffer. Vad den här dokumentären faktiskt kan ha för konsekvenser.
Ja, å ena sidan så förstår man ju verkligen varför man vill göra en dokumentärfilm om en person som Kurt. För att han är ju väldigt intressant. Han har ju många olika nyanser till sig. Alltså dels att han var en miljömedveten och levde väldigt annorlunda liv. Och att det finns den här hemligheten om att han har väldigt mycket pengar. Det gör ju det väldigt, väldigt intressant. Jag förstår det ämnet. Men samtidigt så utsätter man ju faktiskt Kurt för en fara i det här fallet. För att det blir, han är ju utsatt. Han är en äldre person som inte kan försvara sig speciellt mycket. Och helt plötsligt nu så vet i princip alla om att han har jättemycket pengar.
När polisen undersöker brottsplatsen finner man brytmärken som bekräftar inbrott. Och man kan ganska snabbt konstatera att det hela rör sig om just ett rånmord. Kurt Sambo är skärrad, men vid liv. Det man har att gå på är DNA-spår på de trasor som gärningsmännen bundit Kurt och sambon med, samt de trasor som Kurt har kvävts av. Man lyckas även säkra ett fingeravtryck i huset. Då Kurts hus var överbelamrat av saker var det svårt att fastställa exakt vad för saker som hade stulits vid rånet. Man hittar dock ett örhänge som man tror kan tillhöra en av gärningspersonerna. Ett örhänge som kan leda polisen framåt i utredningen utifall att det andra örhänget skulle påträffas. Polisen förhör vittnen, följer upp på tips, men ingenting ger något. I april 2018, 26 år efter mordet på Kurt Hellström, gick polisen ut med att de behöver nya tips i fallet för att komma vidare. Tips som ger dem möjlighet att börja topsa folk i jakt på rätt DNA-profil. De hoppas på att någon av gärningsmännen ska ha råkat förtjäga sig eller helt enkelt lättat sitt hjärta för någon som nu sitter inne på avgörande information kring mordet på Kurt. År 2019 genomfördes en lagändring här i Sverige. En lagändring som innebär möjligheter för många av polisens kalla fall att öppnas upp igen. Det är plötsligt möjligt för polisen att använda DNA-register för släktsökning för att på så vis kunna spåra misstänkta gärningsmän. I en artikel i Mitt i Stockholm intervjuas en av utredarna i Kurt Hellströms fall, Göran Olsson. Han berättar att man i ett par fall faktiskt kommit vidare tack vare dessa släktsökningar. Polisens efterfrågningar kring familjesökningar tas hand om av en separat avdelning som gör det möjligt för dem att få information från Nationellt forensiskt centrum relativt fort. I samma artikel beskrivs det även att väntetiden för en vanlig sökning i DNA-registret annars kan vara så pass lång som upp till flera år. Men att man tack vare den separata avdelningen för polisärenden förkortar väntetiden väsentligt. Men varför är denna lagändring relevant i just Kurt Hellströms fall?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
I Kurts fall så kunde man ju säkra DNA-spår och fingeravtryck, och det är alltså de här man kan söka på. NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, delar upp det här DNA-registret i tre stycken olika kategorier. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom dem.
Intressant.
Först har vi någonting som heter spårregistret, och i spårregistret så samlar man just okända DNA-profiler från brottsplatser. Och det är alltså i det här registret som man då har sparat DNA-spåren som har funnits i Kurtshem. Och sen har vi någonting som heter utredningsregistret, där man sparar DNA från personer som är minst skäligen misstänkta för ett brott som är allvarligt nog för att straffas med fängelse. Om någon av de personerna vars DNA man funnit i Kurts hem skulle ha varit straffade innan mordet på Kurt eller blivit straffade efter mordet på Kurt, då hade man genom att söka på den här DNA-profilen i spårregistret kunnat koppla den personen till Kurts mord eller till andra brott där den här personens DNA hittats och sparats. Sen finns då DNA-registret, och här finns DNA-profiler från personer som har registrerats i brottsregistret och blivit dömda för brott efter den 1 januari 2006. Och det här gäller då personer som har begått brott som gett annan påföljd än böter, eller personer som har godkänt ett strafföreläggande som avser villkorlig dom och som då lämnat in ett DNA-prov för analys. Och alla de här tre registren rör då DNA-profiler som existerar i NFCs bas, just på grund av att de här personerna bakom DNA-profilerna faktiskt har begått någon form av brott. Och då kommer vi in på det lite intressanta, nämligen just släktforskning. För när det gäller släktforskning så rör sig den här forskningen och DNA-profilen om vanliga personer som har lämnat in sitt DNA för att helt enkelt släktforska. Och det finns otaligt antal hemsidor på nätet som erbjuder just släktforskning. Och det här fenomenet har växt under de senaste åren. Och år 2019, alltså förra året, så fick man igenom en lagändring som helt enkelt innefattar att polisen nu även får söka i de här registren. Så helt plötsligt har man ett register till att söka i, där icke-dömda människor har lämnat in sitt DNA också. Och har man då DNA från en brottsplats, vilket man då har i Kurts fall, så kan då alltså polisen söka på den här DNA-profilen man hittat även i släktforskningsregistret. Och även om man inte skulle få en exakt träff så finns det faktiskt en ganska god chans att få en träff på till exempel gärningsmannens släkting. Och via det här då jobba sig vidare via tips och annan bevisföring för att helt enkelt få fatt i en gärningsman. Och du har ju faktiskt ett väldigt bra exempel på när det här har funkat, eller hur Nathalie?
Ja, ett ganska vanligt exempel som man brukar ta upp när man pratar om släktforskningsregister är hur man fick fast The Golden State Killer i USA. För det är också det första fallet i USA där man faktiskt använde sig av sökningar just släktforskningsregister för att försöka hitta rätt DNA-profil som man då hade. Och vilket senare ledde till att en person faktiskt kunde dömas för de här brotten. Så då använder man sig av släktforskningsregistret för att kunna hitta en släkting till den misstänkta personen som senare skulle visa sig ha en DNA-profil som funnits vid över ett hundratal olika brott. Och de här brotten begicks mellan 74 och 86. Så det är ganska gamla brott det handlar om. Och det var grova brott, det var inbrott, mord och våldtäkt. Många olika, det var liksom en serie förövare. Väldigt hemska brott som skärrade hela samhället egentligen i USA på 70-80-talet. Och då kunde man alltså då 2018, många år senare, fälla någon för de här hemska brotten. Golden State Killer. Och det är ett bevis på att man faktiskt kan lösa de här lite äldre fallen med hjälp av släktforskningar och familjesökningar. Vi har också tagit upp flera exempel på när man har gjort det här i USA på vår Facebook-sida Olösta fall. Om man är intresserad av att läsa mer om det så finns det fler exempel. Och sen har vi också ett svenskt fall som har blivit löst på samma sätt. Bildalsfallet här i Sverige. Och där finns faktiskt ett avsnitt av PT Dokumentär för er som är intresserade. Som tar upp det i detalj, hur man gick tillväga för att ta fast den våldtäktsmannen i det fallet.
Det är så himla intressant vilka möjligheter man faktiskt helt plötsligt får tack vare att man har ändrat den här lagen. Och bara en liten instickare, men The Golden State Killer var ju faktiskt typ det första fall som du berättat för mig om, Nattis. Och jag kommer ihåg att vi satt på en bänk i Folkets Park här i Malmö och du berättade om det. Det var innan han dömdes. När man då hade hittat den här DNA-profilen. Och det var faktiskt innan vi släppte första säsongen av Olösta fall. Och jag kommer ihåg att du var så himla lyrisk över att den här hemska, hemska förbrytaren äntligen skulle sättas dit.
Ja, jag har ju läst ganska mycket om det fallet. Och något som han gjorde som var så himla, himla fruktansvärt var att han terroriserade sina offer. De som inte hade dött då, de som hade överlevt honom. Genom att ringa upp dem och prata hotande meddelanden i telefonen många år efter. Och de här inspelningarna finns ju om man söker på det här fallet på nätet. Och det har verkligen fastnat hos mig vilken obehaglig människa som så många år efter fortfarande terroriserar sina offer. Och att han äntligen kunde tas, att man äntligen kunde hitta honom och fälla honom för det här var ju helt fantastiskt. Vilket genombrott.
Verkligen, och jag vet ju att det är många som har lite delade meningar kring just det här med släktforskning, men jag tycker att Golden State Killer är ett väldigt målande exempel för när man verkligen använder det här till rätt sak, för att utan släktregistret och en lag som gör att vi får använda det så hade han aldrig suttit bakom lås och bom idag, utan helt enkelt bara fått fortsätta leva sitt liv i lugn och ro. Ja, och det är alltså här man är nu i fallet Kurt Hellström. Att man hoppas kunna hitta någon form av DNA-profil tack vare helt enkelt det här släktregistret.
Fallet om Kurt Hellström är ett av de kalla fall som polisen, tack vare lagändringen om familjesökningar i DNA-register, har kunnat öppna upp igen. Men trots lagändringen behöver inte sökningarna ge någon träff. Och även om de skulle göra det, kanske det enbart ger information om en mycket avlägsen släkting till DNA-profilen från brottsplatsen i Nacka. Polisen behöver därför få in nya tips. Några gärningspersoner bestämde sig för att göra inbrott hos 71-åriga Kurt och hans sambo. Motivet tros vara rån. Ett rån som tros ha skett på grund av att Kurts förmögenhet blev offentlig i och med hans medverkan i dokumentärfilmen Samlaren. Varför man gick så långt att man misshandlade Kurt till döds vet man inte. Ingen ska någonsin berövas den tryggheten som ett hem ska vara. Ingen ska någonsin berövas livet fastknuten i sin egen säng. Och ingen ska någonsin komma undan när dessa tragedier faktiskt har drabbat en människa. Vet du eller har du hört någonting om mordet på Kurt Hellström i Saltsjö Duvnäs 1992? Har någon lättat sitt hjärta för dig? Eller har du råkat överhöra någonting som skulle kunna vara intressant för utredarna? Kontakta då polisen på 114 14. Och låt dem ta beslutet om ditt tips kan vara värdefullt. Kanske kan någonting som du tänkte är ingenting faktiskt vara avgörande.
Och det var faktiskt allting vi hade i dagens avsnitt om Kurt Hellström. Och idag vill vi också tacka Pontus Hübner som faktiskt har gjort musiken, en variant av vår jingle och skicka in till oss. Och det är den vi har använt idag. Så stort tack till dig Pontus.
Och är det så att du efter veckans avsnitt gärna vill diskutera det vidare med andra lyssnare, så har vi en eftersnacksgrupp som heter Olösta fall eftersnack på Facebook som du gärna får gå med i. Och där fortsätter diskussionen om det här fallet. Det är ett fall som berör väldigt djupt. Ett fall om en person som bara försökte leva sitt liv. Var en hederlig människa och hjälpa andra. Och så tyvärr slutade hans liv så här hemskt tragiskt.
Då kan det ibland vara lite skönt att kanske få prata med andra om man tyckte att någonting var tungt att lyssna på. Men från mörker till någonting lite ljusare så har några av er kanske märkt att vi nu för tiden är en Acast-podd. Så vill ni vara helt underbara så får ni, eller ännu mer underbara än vad ni redan är, så får ni jättegärna gå in och ladda ner Acast-appen och lyssna på Olösta fall via den. Och när ni ändå är igång så får ni jättegärna gå in på iTunes också och ge podden en femma så att fler helt enkelt hittar podden och ja, vi kan nå ut med den här viktiga informationen till så många som möjligt.
Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om varandra.
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.